Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ewerlöf och Månström, din favoritpodd om löpning. Och jag sitter här med en Malin som har klippt och klistrat i sina löparskor. Eller,
ja, precis. Inte klistrat, klippt av klipp. Hela hälen på högerskon. Faktiskt ett bra tips om man nu, som jag har opererat min högerhäl här. Ja, det är fjärde gången på den sidan, och jag har ju gjort 6 gånger totalt sett i hälarna operation, så jag har ju en viss rutin i det här tyvärr. Men det är så, nu så får inte jag ha tryck bak på hälen av några skor, utan måste gå med uppklippt häl helt enkelt. Och det är ett bra tips, en löparsko sitter ändå på. Även om man klipper av hela hälen, så kan jag gå liksom helt normalt, och den sitter liksom, det känns nästan som det sitter.
Men jag fattade att du hade klippt, alltså först du visade, för liksom, jag blev fascinerad över att foten satt så pass bra i skon.
Ja, nej, och det är som sagt, det är väldigt känsligt för tryck och även skav mot ärret där de har skurit, så att jag måste ha så här ett tag så att det liksom läker ordentligt innan man börjar skava igen på grejerna.
Men du kommer med liksom att bli fullt återställd, så du kan springa för fullt liksom,
ja,
utan att känna något i foten.
Ja, det är det. Därför jag gjorde det här, för att jag har haft ont, och så känner jag att jag har kunnat springa men jag har haft ont, och nu ska jag kunna springa utan ont. Så, att, så det är två månaders rehab innan jag får börja springa, så att i slutet av januari är jag fit for fight för löpningen.
Då blir du livsfarlig.
Ja, tänk.
Men vad kör du för någonting nu då för att hålla igång?
Mycket styrketräning i början, bara för att liksom överhuvudtaget få tillbaka balans och styrka i allting. Så man kommer lite snett i hela kroppen när man går på kryckor och haltar och sådär. Och sen konditionsmässigt så är det ju vattenlöpning och cykling, rodd, stakmaskin, crosstrainer, alla möjliga varianter som är skonsamt.
Men hur lägger du upp det? Kör du någonting varje dag som liksom belastar flåset, eller vad man ska säga?
Jag har som sagt, i början då var det väldigt mycket bara styrketräning, för jag fick liksom inte trycka på med det benet, så att det blev liksom 2-3 veckor nästan utan kondisträning, och det är lite jobbigt när man inte får svettas och flåsa.
Vad gör det med en?
Liksom? Ja, sen går jag ut på liksom, sen gick jag ut på kryckpromenader och liksom, och är bara glad att man liksom är på väg upp. Det är ju lite sådär att ibland är det bra att gå ner sig rejält för att
brytas ner. Upp igen.
Ja, men för då får man andra perspektiv. Istället för att liksom känna att jag är inte nöjd om jag inte har fått springa idag, så var jag nöjd bara liksom ha gått en lång promenad, fått luft och sen gjort ett ordentligt styrkepass och massa rehabövningar, så känner man ändå i kroppen att det känns bra och att man är på väg tillbaka. Så att det, perspektiven liksom ändras ju under en period, tack och lov. Och ju bättre man blir i återhämtningen, desto mer lust till att ta i och plåga sig igen.
Men hur ser planen ut kort bara så här, nu när du ska gå på löpningen igen? För jag tror att folk kanske inte har gjort exakt den här operationen, men man har ändå kanske varit borta från löpningen. Hur tänker du att du ska dra igång då för att inte överbelasta?
Ja, det är ju det som är lite det svåra i så här, att inte bli för ivrig och känna att nu är jag färdig rehabbad och så kör man, utan det är ju först en lång invändning. Man ökar först gångpromenaderna mycket till liksom i powerwalk och i lite kuperad terräng, och jag kommer börja med att gå i en skidbacke. Jag vet inte om det är snö i för sig.
Är det den som man ser när man springer Lidingöloppet, eller?
Ja, precis. Ja. Den jag bor ju väldigt nära
ganska
där.
Ganska tidigt i loppet.
Ja, precis. Ja. Mm. Den kommer redan efter 5 kilometer. Mm. Ja. Så den kommer jag, det har jag gjort alla andra gånger som jag opererat, att jag går snabbt upp för backen.
Med stavar eller?
Nej, bara liksom power walk. Ja. Och då får jag ju faktiskt flås, och så stretchar man liksom ut hälsenan. Och sen så joggar jag ner, för det är liksom väldigt skonsamt för just hälsenan att jogga ner. Och det är liksom sista skedet innan jag börjar springa. Och sen är ju löpningen i början, den är ju löjlig. Man får inte ens kalla det för ett pass, utan det är ju springa 100 meter, gå 100 meter. Det är intervallträning på väldigt, väldigt...
Men typ jogga 100 meter?
Jogga 100 meter, gå 100, jogga 100, gå 100. Och så liksom öka upp väldigt långsamt. Och sen är det ju de första passen sen som är ändå... mer än att bara jogga och gå om vartannat, då är det bara någon kilometer och sen 2 kilometer, och så får man liksom komma upp, och det är väldigt, väldigt försiktigt.
Jag fattar. Ja, men skönt ändå att du har operationen bakom dig, så att du kan blicka framåt mot...
Ja, och det
väl
känns
tajmat också.
Ja, och det känns väldigt bra den här gången. Det har gått otroligt snabbt.
Men du var jättesprallig här i trappan när vi började. Jag bara, oj, jag tänkte, nu är Malin jättedeppig här, hon inte fått springa på länge. Du var liksom, verkar i alla fall hjärtligt pepp.
Jo, men och det är ju så där med smärta. Jag inser nu i efterhand att även om jag har kunnat springa, så smärta sliter på psyket, så att jag har ju liksom haft den där i bakhuvudet hela tiden, att det liksom ligger och skaver, att det gör lite ont varje steg, det gör ont innan, efter, i vardagslivet. Även om man kan leva med det under lång tid, så...
Men det är någonting som är där och maler i bakhuvudet.
Och till slut så tar det lite av löpglädjen, för att det är hur är dagen med foten idag, inte liksom hur känns övriga kroppen, utan allt fokus går till en kroppsdel.
Ja, men gud, det orkar man inte. Det är mentalt dränerande.
Ja, nej, så att nu är jag på gång.
Härligt.
48 år, på väg tillbaka.
Jäklar. Ja, vi har i alla fall väldigt mycket att bjuda på idag. Och vårt huvudfokus, det är att peppa er som lyssnar till att hålla igång löpningen nu i vinter. Och därför ska vi inom kort koppla upp oss mot mannen som kallar sig för konditionskonnässör, nämligen Erik Wikström. Han är ju känd för de flesta som längdskidcoach, men han är också en mycket vass löpare. Det kan till och med vara så att ni har mötts i Lidingöloppsspåret, Malin.
Det tror jag, även om Erik säkert har varit en bit före mig.
Ja, han kanske är en sub-2-löpare, ganska rejält.
Ja, ska kolla vad han har gjort.
Vi kan kolla med honom.
Ja, men han är i alla fall, han vet vad han pratar om.
Jajamän. Men först, Malin, så ska vi prata lite om ett kärt ämne för oss, nämligen shots.
Ah.
Och nu pratar vi riktigt härliga, goda shots som gör gott för hälsan.
Ja, ah. Jag är ju shots-fantastisk.
Men du är nästan shots-drottningen, måste jag säga.
Det låter som jag är en sån här krogdrottning med shottar på en bricka. Men det är mer nyttiga shottar som
jag är
typ
av shottar. Ja. Man blir inte bakis av de här. Eller man kanske blir liksom mer upprymd av god hälsa. Kanske. Ja.
Nej, men jag är otroligt glad över den här sponsringen. För jag har ju hållit på att göra väldigt mycket shottar själv hemma. För att jag känner själv att jag tycker att det är så otroligt bra att få den där boosten. Jag tycker det. Om det är inte bara placeboeffekt där, utan jag känner att det stärker immunförsvar och stänger igen det här fönstret som blir vidöppet i immunförsvaret när man har tränat hårt. Mm. Så orkar man inte hålla på, för det är lite meck att stå och hålla på
precis
med sina egna shottar.
Ja, du har ju berättat tidigare om att du gör egna shots och smoothies och sådär.
Men ibland orkar man inte det.
Nej, det är ju skönt att du säger det, Malin, för jag orkar aldrig göra det nämligen. Jag känner att det är jättebehändigt. Och då ska vi ju tala om att våran partner, det är ju Herrljunga Musteri.
Mm.
Och de gör ju alla sina shots på kallpressad frukt och grönsaker, så det är inga koncentrat.
Nej.
Och det är inget tillsatt socker, utan det är bara den här rena råvaran som man är ute efter.
Ja, och det är ju det, det är därför som jag då har gjort själv tidigare, för att jag vill inte ha massa tjafs i, utan det är rena grejer.
Inget bjefs.
När det finns sånt att köpa också så är det ju otroligt skönt, för det är som sagt, det är lite slafsigt och det tar lite tid att hålla på. Och ibland orkar man rent ut sagt inte.
Nej, men skönt. Precis, återigen, det är jätteskönt att du säger det. Och min favorit, det finns ju lite olika sorter här. Jag sitter och håller i en flaska ingefära citronshot heter den, och den är 50 centiliter. De här 50 centiliters flaskorna finns ju i de flesta butiker, ska vi säga i alla fall. Och förutom den så har vi ju selleri och ingefära, och så har vi ingefära och gurkmeja. Så, och ingefäran kommer tillbaka här hela tiden. Och ja, men, alltså, jag gillar de här verkligen. Man sätter tonen för dagen på något sätt, tycker jag, genom att ta den här.
Det känns som att, och jag tycker den är lagom sur, syrlig. Jag är ju väldigt mycket åt det där sura, syrliga. Ja, riviga. Hellre det än för sött, för min del. Men oavsett om man kanske lite är åt det sötare hållet normalt sett, så den här är liksom inte så där så att det liksom sticker till och knockar
den. Man kan säga att den är balanserad. Den,
ja, för det går ju, ibland så lyckas man ju göra lite för riviga saker hemma så det liksom knappt går att dricka. Och det är ju, det ska ju inte bara vara syr och jäkligt, utan det ska ju smaka gott på ett sätt också.
Ja, men det håller jag verkligen med om.
Det är, jag tycker, fantastiskt bra.
Mm, ja, men verkligen. Och jag ska också säga att det finns en också jättesmart, det finns inte riktigt överallt, men hittar man den så är den ju fantastisk, och då är det som en, tänk dig en bag-in-box-påse med en kran på. Och där, den är 2 liter, och där finns också ingefära och citronshotten. Så den är ju supersmart.
Fantastiskt, man har kylen.
Ja, ståpåse tror jag det kallas för. Men, ja, så den är superbra. Det kan krävas lite jobb när man är i butiken att hitta den här. För det är, jag menar, är man i en större butik, ska inte lämna ut namnet, men de promotar ju ofta sina egna produkter. Så det kan vara bra att man letar runt lite, kanske frågar.
Men i min butik där jag oftast handlar så står den bland grönsakerna uppställd. Liksom, man går ändå runt där och plockar grönsaker, och då står de liksom strategiskt där liksom på uppställda, så man kan liksom inte missa dem, och vid ingefäran också.
Ja, men det är ju superbra. För min lokala butik, där, ganska stor butik, där finns det från andra märken liksom vid grönsakerna. Sen måste man upp en trapp och leta bland läsk och öl och sylt för att hitta den här från Herrljunga. Så att ett tips är att hittar man inte den direkt så kan det vara bra att fråga.
Ja.
I alla fall, du som lyssnar på det här och blev nyfiken, du kan gå in på herrljungamusteri.se och läsa mer. Tycker jag verkligen man ska göra.
En shot varje dag.
En shot varje dag, så ja, då kommer det bli lite lättare.
Nej, men jag tror inte minst vintertid också. Ja. Alltså, hela året, men alltså mörker, kyla och vintern, det är liksom ännu mer utsatt.
Mm. Man behöver
det här halvåret är alltså extremt viktigt.
Ja. Så tack till Herrljunga Musteri. Vi ska ju snacka om vinterlöpning, Malin. Och om allt stämmer med tekniken så ska vi ha med oss en man som, han är snabb på skidor och i löparskorna. Mm. Så det känns som att han har stenkoll på det här. Undrar om han springer på vintern? Det kanske är den första frågan vi ska ställa honom.
Ja, det tror jag. Men det skulle förvåna mig mycket om han bytte ut utelöpningen mot bara löpband eller något annat. Men
löpband.
Vi får kolla.
Ja, vi ska se här. Vi anropar Skidome i Göteborg, tror jag.
Ja, men tjena mors.
Ja, hej Erik.
Hej.
Hallå.
Hur är läget? Vad pysslar du med en härlig tidig morgon som denna?
Jag väntar, men snart ska jag gå in och ha en skidlektion här, och sen tänkte jag försöka åka lite själv också. Det är alltså en inomhusanläggning för längdskidåkning.
Är det som Torsbys tunnel, eller hur är den här Skidome funtad?
De jobbar mer med en öppen planlösning.
Ah.
I Torsby är det en rundslinga på 1,5 kilometer, en tunnel, medan här är det liksom en öppen yta, så kan man åka en kilometer ungefär.
Jaha, så en kilometer runt? Okay. Hela...
Ja, de säger att det är 1,2, men jag skulle gissa på 900 meter. Jag ska ta med ett mäthjul så jag får
ja, det ska...
fundera på det här.
Det är för bra tider.
Men du, springer du någonting på vintern? Vi spekulerade lite grann här innan. Eller är det enbart, kanske vi ska lägga på här direkt? Eller hur ligger det till?
Kan ingenting om utelöpning på vintern?
Löpband kanske, eller hur gör du på vintern, Erik?
Nej, alltså jag brukar tänka inför varje vinter att nu ska jag hålla igång löpningen så att det inte blir så lång startsträcka på våren. Och sen kommer vintern och då, jag jobbar väldigt mycket på vintern med skidkurser då för ja, motionärer och företag och sånt där. Och då går det i ett liksom och så vaknar man upp någon gång i mars och inser att man har sprungit mindre än en gång i veckan hela vintern. Men... Nu är det lite annorlunda för jag har ganska bra flyt i träningen och jag springer väldigt mycket med barnvagn just nu. Ah. Vi har fått tredje barn här för 1,5 år sedan. Som jag,
ah, grattis.
Jag springer faktiskt mer med barnvagn än jag gjort med de två första barnen. Så nu tror jag att jag kommer hålla igång löpningen jättebra under vintern.
Och det kanske inte blir så mycket snö heller neråt Göteborg.
Jag bor i konstsnöparadiset Borås, så vi har ofta vi har tre olika konstanläggningar, så det brukar faktiskt vara snö där ja, från december till april i princip. Så,
men löpmässigt så kanske det är bra med att springa ute med barnvagn om det inte är snö överallt, menar jag.
Ja, nu finns det ju skor som löser det problemet, så... Snö är alltid positivt, även för löpning, men det är klart att det är smidigt för man har lite mer variation i vilka skor man har. Det är kanske lättare om man vill springa lite intervaller och så.
Nu kommer du, intresset upp här.
Ja, men nu vänta där. Söker du upp liksom konstsnö för att det ska bli lite jävligt då? Alltså, eller hur?
Nej. Konstsnön är ju för skidåkning.
Jag tänkte
Erik springer runt i Borås och letar efter det jävligaste underlaget. För att
själv brukar
springa.
Man ju resonera så att det har varit en dålig vinter. Snömässigt, men det brukar betyda en bra löpvinter.
Exakt.
Det vill säga att det är mycket bättre underlag att springa på. Men vad har du för skor när du springer? Om du springer ute på vintern.
Vi hoppas att han gör det, för att annars kan vi inte riktigt komma vidare i den här intervjun.
Ja, absolut. Jo, men jag har haft ganska mycket olika vinterskor genom... Ja, men Salomon, Icebag och Innovate och massa skor med dubbar då. Men det är lite lustigt för mina skor har blivit större och större. Jag har sprungit lite ultralopp och då har de växt successivt från 43 till 45. Så just nu har jag faktiskt inga, och senaste vintern har jag sprungit så lite så jag har inte känt behovet. Men just nu har jag egentligen inga vinterskor som är bra.
Så dina fötter blir alltså större med åren, eller hur ska vi tolka det här?
Ja, många pratar väl om att fötter blir mindre när de börjar träna mycket löpning, men för mig har jag ju trampat ut fotvalvet antagligen, så ja, jag har gått från 43 till 45 helt enkelt, så nu behöver jag behöver nya skor. Det är alltid ett alternativ att sätta sån här, vad heter det?
Visar ut som frågetecken här inne.
Man kan sätta så här gummisko under till med dubbar, eller man kan skruva i sina egna dubbar, men jag...
Just det.
Jag vill ha ett par riktiga vinterskor. Liksom.
Men vad föredrar du för vinterskor? Alltså, det är väl så att icebags eller sådana med piggar, det är ju egentligen inte så bra om det inte är ordentlig is eller knögglig. För det, att springa på liksom asfalt med dem är ju periodiskt.
Nej, men då har jag mina vanliga skor. Ja. Jag brukar springa, alltså, när jag springer utan barnvagn springer jag enbart på stig, men när jag springer med barnvagn så brukar ju, eller då blir det av naturliga skäl grusvägar då mest och lite asfalt, och då springer jag i sådana här skor med en massa dämpning, typ hoka.
Men Erik, om du skulle nu, för ett scenario som är väldigt vanligt i stora delar av landet, det är ju att det är fläckvis halt och lite snö kanske, och sen så är det liksom stora, långa sträckor där det är helt bar mark. Hur gör man då? Vad ska man tänka sig för skor då?
Ja, men det är något jag brottas med också då. Liksom, ska man ha dubbskor då eller inte? Man kan ju delvis välja sträcka utifrån. Men alltså, generellt så är det ju mer snö i skogen och på vägen. Och jag rekommenderar egentligen, så länge man inte springer med barnvagn, så tycker jag egentligen alla löpare enbart ska springa i skogen hela vintern.
Så. Ja, det är lite svårt här på Kungsholmen att hitta skog i närheten. Ja, så att,
man får flytta till Borås.
Ja, just det. Ja, eller Lidingö.
Nej, jag
kanske
förstår det, att men i Stockholm är det lite annorlunda. Men jag tänker att man väljer runda bron. Alltså, ska man springa där det är snö, ta dubbskor och ibland kanske man vill, då får man väl lägga enbart sträckor där det inte finns snö.
Men Erik, har du känt att de här dubbskorna och vinterskorna är generellt lite hårdare i sulan och att det liksom sliter lite mera på fötterna? Det här är ju, nu pratar jag av egna erfarenheter, jag som opererar mina hälar så mycket, att jag har ju känt att jag är väldigt känslig för att byta skor till just såna här som är lite för hårda och mindre dämpade. Så. Har du samma upplevelse av att de här skorna är så, eller?
Ja, men lite grann, och utbudet är mindre också. Jag springer väldigt många olika skor och byter ganska ofta. Men man kan liksom inte ha tre par olika vinterskor och byta varje vinter. Så jag upplever också att de blir lite hårdare med tiden nästan. Mm. Jag är ingen expert på löpskor så, men att de liksom på något sätt torkar ut så att det blir... Ja, nej, men det är... Det jag tycker man kan göra är att undvika att springa i de där skorna, att man har dem när man verkligen behöver. För alltså, ofta går det ju att springa, är det is är det väl en sak, men är det snö så klarar man sig ofta utan dubbskor.
Men Erik, har du testat såna här friktions, vad det nu heter, som sula som är lite så här skrovlig, alltså det är inte dubbar utan
vintersula.
Vintersula.
Ja, mjukare gummi är det.
Ja. Mm.
Dubbfria vinterdäck.
Mm. Ja, friktionsdäck.
Ja, men jag tycker inte det biter lika bra.
Nej.
Ja, nej, det är klart sådana med piggar eller sådana riktiga vinterskor är väl det bästa greppet. Men, ibland är det ju en balans.
Ja, det bästa. Alltså det finns ju de här man skruvar i själv. De kan vara riktigt bra grepp också. Då kan man välja att skruva i dem väldigt långt ut i kanten. Men de brukar ju vara ganska... aggressiva så att säga, och då vill man ju verkligen ha is och inte asfalt som underlag.
Mm. Har du testat sådana och skruva själv, Malin?
Nej, alltså, och det är det som är mitt problem då vintertid är att jag känner att jag får ont i hälar och fötter direkt när jag springer i såna här som blir för aggressiva. Det är ju liksom som en mina hälproblem startade ju av spikskor, alltså på bana, och just det här aggressiva trycket när man skjuter ifrån och att de är lite hårdare. Så att jag springer ju i såna friktionsdäcksskor på vintern, just med det här mjukare gummi. Så jag tycker att det är klart att det inte är ideala för att få bästa greppet, men det är bättre än ett par sommarlöparskor som är mer kanske glattare under och liksom inte har samma gummi.
Men om man då är lite osäker på underlaget då, för jag tycker här i Stockholm kan det till och med vara så här svart is, alltså man ser inte att det är is ovanpå asfalten, och då vet man inte riktigt vad man ska göra, så man kanske inte kör de här tuffaste intervallerna på det här väglaget, eller hur tänker ni? Alltså är det smartare att hitta något helt barmarksaktigt och springa sina intervaller på, eller ska man försöka hitta ett löpband någonstans?
Nej, men alltså ja, löpband är jättebra för intervallträning just för att det är mjukt och så, men det är ju inte alla som äger ett löpband och det är inte alla som vill gå på gym i dessa tider, men man kan ju också, det är sällan svart is en vecka, alltså man kan ju styra träningen, välja rätt dag för det, eller hitta rätt sträckor. Jag menar, en löpabana är ofta... Jag vet inte hur väl de plogas i Stockholm. Kristineberg du brukar springa?
Ja, jag brukar springa där. Lidingövallen är väl din. Men på Kristineberg så brukar de faktiskt dumpa snö. I alla fall tidigare år, för att skapa någon form av så här Vasaloppsslinga.
Lidingövallen bygger de egentligen om. Den har ju varit för kort i alla år. Ah. 372 meter. Och nu blir den 400. Så den är i ombyggnad ända till nästa höst. Aha. Men jag tänkte, jag vet inte om ni håller med mig, men jag har i alla fall märkt att sista 5-6 åren här i Stockholm i alla fall, så sköter de ju cykelbanor extremt bra. De plogar, sandar, saltar. Så att om det nu skulle ha kommit någon halka, så är de där och liksom drar bort all is, snö, de har ju speciella, för att vintercykling har blivit så pass stort här, och jag tror ännu mer kanske i coronatider, att de sköter dem. Så att jag har i alla fall märkt stor skillnad med att du kan alltid hitta liksom sträckor där det är faktiskt otroligt bra underlag numera. Så att du kan inte gå ut i skogen alltid om det inte är så milt som det har varit den här hösten. Men just de här cykelvägar, det är fantastiska maskiner de har numera. För de som sagt saltar så att all is går bort. Och så sand
det där gruset gillar ju inte vi rullskidåkare.
Nej,
rullskidor.
Men det man kan också tänka på är det, alltså som motionär. Så det är klart man ska underhålla löpningen bra under vintern, men är det en vecka med is så kanske inte man måste köra, alltså man måste inte köra intervaller på löpning varje vecka. Man kanske kan ta en vecka där man kör det med en alternativ träningsform. Man kanske har tillgång till en crosstrader eller en stakmaskin eller en inomhuscykel, eller att man kör ett pass där man springer ganska fort men inte helt superfort intervallfart, liksom att man kan också tänka på att det är ganska långt kvar till nästa löptävling, om man säger att den börjar april eller maj för många. Och att man behöver inte bli så stressad över att den här veckan gick det inte att springa intervaller.
Nej, jag håller helt med dig där, Erik. Det är faktiskt, finns otroligt mycket alternativ. Och jag tycker också att det är ett par få dagar per vinter som det är sån där glatt, alltså helt galet, går knappt att gå. Och det är klart att en sån dag, även om det står på programmet att du ska köra 6 tusingar, så kanske du ska tänka om eller gå in på löpband eller göra något annat.
Men jag måste också säga då att det finns faktiskt en del av Sverige som är täckt med snö. Och jag var till exempel uppe i Kiruna förra året, eller vad blir det? Förra året blir det ju nu. Och sprang i ett skoterspår. Och då höll jag ju, alltså tempomässigt så var det ju jättelångsamt, men alltså flåset, alltså herregud vad jobbigt det var.
Och knälyft.
Och knälyft. Och, så att jag menar, även om, då kanske man ska skippa tusingarna, eller så kan man gå på tid istället och eller vad tycker du, Erik? Alltså, kan man vara lite uppfinningsrik kanske och anpassa?
Nej, men finns det mycket snö, så antingen så som du säger, skoterled, snöpulsing, alltså att springa lössnö på flera decimeter, det är ju något som bland annat Gunder Hägg höll på med, och han var ju ganska duktig på att springa.
Det gick rätt bra för honom.
Han sprang på myrar på sommaren och lössnö på vintern.
Ja, precis, för det är ju lite som att springa i en myr. Han hade ju en myr där i Vålådalen han sprang på hösten. Han kanske var där han sprang på vintern också. Men alltså just att du får lyfta höftböjaren och det som Petra säger med att man får ju långsamma kilometertider. Jag är ju fostrad som skidåkare och där räknar vi ju tid och inte fart. Så jag kan ju springa vissa av mina pass med barnvagn i 4:10 fart och sen kanske jag går ut och springer själv i skogen i 6:50 fart. Så jag har ju liksom väldigt olika farter. Jag tycker inte det är ju inte superintressant liksom. För ibland springer man i obanad terräng och det är sådär, då går det ju långsamt. Så det handlar väl bara om att man ska svälja den stoltheten kanske.
Ja, och sen så tänker väl jag också, tror kanske jag håller med Erik och Petra, just det här med att vintern är ju också en uppbyggnadsperiod. Man får ju se lite träning som i perioder, och även en elitlöpare har ju sina perioder, och vintern är ju att du ska bygga styrka, tålighet, uthållighet och styrka så att du sen kan boosta på med ännu mer kvalitet och liksom har en grund, och det är ju lättare att köra en grundträning så här års än när det är lite halt och kärvt.
Och just den här grundträningen kommer väl revideras kraftigt framöver, för om man har sett vad som hänt med löpartider. Ni hade Charlotte Fogberg som gäst i förra avsnittet som jag lyssnade på. Jag menar, hon har ju varit jättebra, och hon har liksom, hon är ju bara en av väldigt många svenska löpare som har gjort fantastiska resultat. Om man kollar på hur många som herrar som sprang under 30 minuter på SM-milen och sådär. Och jag tror det är för att många har ju kört mer grundträning då liksom. Och det ska bli jättespännande hur det ser ut, hur det här kommer te sig framöver då. Kommer man att ändra träningsupplägget bara för vad som hände i år?
Eller vad heter det, kolfiberskor i kombination med grundträning kanske man ska säga,
det, om man ska vara riktigt ärlig. Det, men det känns ändå som att folk har varit
Ja, men det har du rätt i.
Mer än 4% bättre.
Ja, jo, det är sant. Men jag tänkte också så här, nu har vi varit i, pratat mycket om skor, men om vi då bara ska lite kort säga någonting om kläderna, för att jag tror mig, det är nog väldigt många nu som på grund av rådande omständigheter kommer att behöva träna utomhus i stort sett hela vintern, fast man inte är van vid det. Och jag får ju väldigt mycket klädfrågor. Och jag ser ju också ofta folk som är på tok för varmt klädda ute. Och jag tänker att det kan vara ett hinder, att man har för mycket på sig och då tycker man att det är jobbigt.
Det är det vanligaste felet, skulle jag säga. Att,
men vad har ni för tips då? Vad ska man, hur ska man tänka klädmässigt?
Jag har alltid sagt att man ska frysa in ett löppass. Tyvärr. Jo, men det är ju, jag gillar ju inte att frysa.
Varför är jag inte förvånad? Jag hatar riviga grönsaksshottar och liksom frysa in löppass.
Finska ådran i mig. Nej, men jag egentligen älskar jag värme. Jag fryser lätt.
Bastu, eller?
Ja, bastu och värme. Men löpning, man blir för varm. Det är liksom, och det är så otroligt stor skillnad på bara gå. Eller cykla, eller stå, eller löpning. Du måste gå ut och känna, brr, jag har en tröja för lite, jag borde haft mer på mig. Fem minuter senare så är du ofta nöjd med det. Och det är så lätt att sätta på sig ett lager för mycket. Mm. Och då ska den av efter 5-10 minuter och runt midjan, och så springer du där och ångrar dig att du tog på den där extra dunjackan.
Men det känns som att Erik, du är en sån som springer i shorts på vintern. Eller,
jag håller helt med Malin. Man gärna frysa i början och folk klär sig alldeles för varmt. Jag är helt enig. Och just det, skillnaden i löpning mot till exempel cykling.
Jag har tre gånger så mycket när jag cyklar.
Ja, men det är klart, då sitter du still på cykeln och rör
benen.
Ja,
men ändå, och när jag går, dubbelt så mycket kläder. Det går liksom inte att jämföra.
Men alltså, rent konkret då, när åker löparjackan och vintertightsen på? Vad ska det vara för omständigheter för att ni ska ta på er det?
Ja, men jag som grundregel är ju att man aldrig får mer än två lager. Och då har jag ändå bott i inre Alaska i 4 år. Jag hade aldrig mer än två lager.
Vad var det som kallas då när du sprang där?
Sprang var ju ofta ganska varmt att göra, men åka skidor i minus 42 med två lager, det var ju lagom ändå, men då fick man ta i så att man blev varm.
Du hade någon ansiktsmask på dig då också, gissar
jag. Ja, det hade jag. Mm. Men jag förfrös kinderna lite grann, ska sägas. Men det är en annan historia. När jag springer nu på kvällarna så har jag vanliga tights och en underställströja till +5 ungefär. Går det ner mot nollgradigt, då brukar jag ta på mig en tunn vindjacka ungefär, kan man säga.
Mm. Nej, men jag håller med. Jag är helt på Eriks linje där. Och ska jag springa intervaller, då vill jag nästan aldrig ha jacka överhuvudtaget. Då vill jag ha en underställströja och en långärmad tunn tröja till.
Väst då? Är det någon av er som är skidåkare brukar väl gilla västar?
Jag har ingen bra väst, men jag skulle kunna tänka mig det. Men alltså, jacka när jag springer, det är bara när jag springer långsammare. Annars när jag ska springa fort, då tycker jag det fladdrar och håller på. Så att då ska det vara hellre två tunna tröjor, eller en underställströja, en tunnare långärmad. Men det är helt neråt noll, då måste man börja ha dubbla lager i alla fall.
Mm. Ja, men väst är ju ett skönt plagg att ha där mellanting liksom. Jag springer ofta på kvällen med barnvagn och pannlampa, och då drar jag på mig reflexväst.
Just det. Ja, precis. Ja, exakt. Och sen finns det ju kläder också som är liksom reflekterande. Men när åker liksom vintertajt, ni vet de här tjockare med lite flis i, kanske lite vindskydd, och så finns det ju lite tjockare löparjackor också. Alltså tunga artilleriet snackar vi. Hur pass jäkligt ska det vara då?
Det är minusgrader för min del.
Ja, minus.
Mm. Okej. Okay. Och sen är det ju klart att blåser det, och det beror lite på vad det är för omständigheter runt. Men det finns någon sån där plusgrader, nollgradigt, minusgrader. Ja. Men det är liksom, framförallt så är det där att du ska känna att du klär dig lite för lite mot vad du har lust till egentligen när du står inne. Ett lager mindre än vad du har tänkt dig. För om du inte är som jag och Erik, rutinerad och vet att man sätter på sig bara av automatik i olika grader. Men om man ska känna efter, så tycker jag ju själv att det här känns lite för kallt.
Jag har ett litet bonustips bara som The Hard Way fick lära mig. Och det är det här att om det nu skulle bli så att man tvingas stanna under passet. Det kan ju vara till exempel med barnvagnen, Erik, att du måste byta på barnet eller något sånt där. Och då går det ganska fort att man blir kall. Mm. Så att då brukar jag ta med mig i ryggsäcken en liten dunjacka som man kan trycka ihop till en liten boll. Och så tar jag med mig ett extra underställ i ull. Jag gillar ull bättre än syntet. Mm. Och så en extra sport-BH. Och så har jag faktiskt bara liksom bytt om helt enkelt. Och om det nu är så att jag måste kanske avbryta passet eller stå still en stund.
Eller handla.
Ja, handla precis. Eller ringa någon. Alltså det går ju jättefort från att man är full arbetstemperatur till att man blir blå om läpparna, tycker jag.
Ja, och det är det som är det svåra, just som jag säger, att gå ut och frysa in ett pass. Det kan man ju bara göra då om man ska rakt ut från dörren, och sen springa och så in. Mm. Men det är den där, ibland är det ju som sagt att du har en sträcka där du ska kanske gå och möta någon.
Eller
och
sen börja som springa. Erik sa.
Ja, exakt. Ja. Och det är alltid problematiken. Ja,
det är jobbigt. Då blir det aldrig så långt hem som då, tycker jag.
Men det är därför jag som coach, jag får ofta vara en trunkbärare till mina kunder, för de kommer med alldeles för mycket kläder och någon liten väska och så vidare. Och så lastar man över det på sin coach när man ska springa.
Erik, du ska väl in i din lektion här strax, men jag tänker att vi har fått en väldigt bra diskussion här, tycker jag. Jag tror många blivit inspirerade och lärt sig lite mer. Någonting du vill skicka med lyssnarna innan, ja, förutom att kanske berätta om din podd som du har? Om du vill.
Ja, vi har en podcast som heter Lagom kondition, jag och kompis Niklas Berg.
Ja.
Och där pratar vi om, det är om längdskidåkning och löpning, men det är väl mer längdskidåkning. Och, nej, men jag brinner ju för det här, jag jobbar ju med det på heltid, har gjort det i 10 år just för att, nej, men jag älskar alla former av längdskidåkning. Jag tycker verkligen löpare ska ta chansen på vintern, och det är ju lite svårare i Stockholm då med hur man ska ta sig till spåren och så vidare. Mm. Men ge det en chans och se till att skaffa sådana här fästvallningsfria skidor som ni slipper ha. Håll inte på att valla med klister och sånt där. Det är ju bara jobbigt.
Du, jag håller med, Erik. Jag älskar längdskidor. Jag bara önskar att det var lite mer snö.
Ja, men
bra komplement.
Om det nu är så att man vill bli coachad av dig eller läsa mer, Erik, vad har du för hemsida?
Ja, man kan söka på mitt namn eller på Wikström Coaching. Så hittar man det där.
Och du kör i Borås och Göteborg och...
Ja, det är för att alltså, jag har ju verksamhet över hela, online-coachning över hela Sverige då, men skidkurser har jag framförallt i Borås och i Göteborg. Mm.
Så vill man smaka på konstsnö och lära sig mer om sånt?
Ja, och skidor. Ta chansen.
Ja. Ja, men superkul, Erik. Tack för att vi fick ringa upp dig.
Ja, men tack själv. Vad kul att vara med.
Hej då.
Hej, hej.
Hej då.
Vi går vidare, och Malin, så jag måste få ur med det här, för att jag har ju intervjuat relativt nyligen Tom Schwartz, som är en av världens främsta löptränare. Han är från USA och han tränar löpare på alla nivåer, från nybörjare till elit. Han har en elitgrupp också som heter Tinnemann Elite.
Låt höra, spännande.
Ja,
vad har han att komma med?
Ja, men så här, det var några saker som jag tänkte att du framförallt kanske skulle vara intresserad av, och det är det här. Nu kommer inte det här någon slags ordning, utan det är bara det som kommer upp först i huvudet. Och det var ju det här med ståvila. Mm. Det skulle man inte ägna sig åt.
Först bara en fråga. Mm. Vad tränar han? Vilka distanser? Ja, det kan ju vara intressant.
Ja,
bara.
Och det är också intressant, för att han tränar ju då löpare på alla distanser. Inte sprint, tror jag. Men från 800 meter, nu kan jag ha fel, men medeldistans upp till maraton.
Okej.
Okay, ja. Men han menar ju på att liksom, större delen av året så ska man träna som om man tävlade på 3 eller 5 kilometer. Och sen när då tävlingen närmar sig, så ska man då kanske 12 veckor innan ska man börja göra mer specialiserad träning. Kanske lägga in lite fler långpass om man ska köra maraton till exempel och så vidare. Men att man i större delen av året ska man fokusera på 3 och 5 kilometer.
Oavsett om du är 800 meters löpare eller
Tror det. Alltså nu kan jag säga lite fel, men alltså mitt fokus när jag pratade med honom, det var ju framförallt lång distans, alltså 10 kilometer upp till maraton. Mm. Men han menar ju även att det här tankesättet funkar för ultra också.
Okej, okay. Ja, det låter ju, vi ska gå närmare in, djupare in på det här, men bara en spontan reflektion direkt är ju att det låter ju som att det är lite att förenkla för sig själv om man nu ska träna många av olika, på olika distanser. Så
du tänker så att han
enkelt att då tränar vi likadant här allihopa och sen så specialiserar vi oss lite senare här inför. Men men du får fortsätta. Jag måste höra mer.
Ja, vi kommer in på ståvilan snart då. Men alltså, det som framförallt är den springande punkten i hans filosofi, det är ju det här critical velocity som är ett, har du hört talas om det tidigare?
Nej.
Det är ett tempo som då man har när man maxar på under en halvtimme. Alltså det du kommer på en halvtimme, det tempot du håller, det är critical velocity. Och det kan ju vara lite snabbare än miltempot för många. Mm. För mig så kanske det är mer lite, vad blir det? Något långsammare än 5 kilometers tempo. Mm. Kanske. Och det ska man då ha som en slags riktfart på sina intervaller. Och då menar han att när man springer i det tempot så får man då, man belastar både de här snabba muskelfibrerna, inte de här sprint, men nej, de här lite snabbare som ger så kallad stamina, alltså snabb uthållighet, och de långsamma muskelfibrerna. För han menar att kör man stora block med bara lugnare pass så kommer man inte, då kommer de här snabba muskelfibrerna att liksom, inte få lika mycket träning och då kommer de att förtvina. Så att det är viktigt att underhålla det här systemet. Och då var det här tempot han kom fram till. Det var det ultimata att ha på intervallerna. Men sen kör han aldrig intervaller i bara ett slags tempo. Utan han mixar ju också tempon. Mm. Så att du kanske kör först 1000 meters intervaller eller 3 minuter. Brukar han säga att man ska springa i det här tempot. Och sen så kanske man avrundar med några backintervaller på 15-20 sekunder. Mm. Eller hundringar.
Ja, men där är jag med.
Och man ska springa varje dag. För han förklarade för mig då att man skulle 12 dagars cykler, tror jag han var inne på. 10 eller 12 dagars cykler. Inte tänka vecka alltså. För att, framförallt för äldre löpare. Jag var tydligen äldre.
Där är man äldre.
Men 45, jag är 44. Så att någonstans där blir man äldre.
Okej. Okay.
Och då ska man tänka mer 12 dagars cykler. Alltså längre cykler. Och då var det så här, ja men dag 1 så kan du gå ut på en lugn jogg och sen så dag 2 så kör du intervaller, så att det var hela tiden löpning. Jag bara, men ska man aldrig ta en vilodag? Bara, nej, det är bara om du är sjuk eller skadad.
Okej, okay, och man ska inte lyssna på kroppen heller.
Och då ska jag också säga så här, att hans lugna pass, alltså det här liksom, det är väldigt, väldigt lugnt. Alltså det var ju, tänk dig 5 kilometers tävlingsfart och lägg på 2 minuter. Så hans elitlöpare kör alltså de passen i 5 minuters tempo ungefär.
Ja, och då reagerar jag på en gång.
Har du tagit det nu?
Nej, men
alltså, med reservation för att jag inte har återgett allting helt korrekt.
Nej, men precis. Och det här jag tycker är så spännande med träningsfilosofier, för att det är ju, det finns ju hundratals olika filosofier, eller tusentals olika, och de kan skilja sig väldigt mycket. Det är jag bara liksom, det är därför, och alla har ju på något sätt sin tro och testat. Kanske han har ju liksom testat
30
detta.
Års erfarenhet.
Ja, ja, och massa olika löpare av olika kaliber antagligen, olika distanser och kön. Och, nej, men så att det är klart att det är ju inte taget från luften det här, utan det är ju, han tror ju på det här och han har testat och det funkar.
Men han säger att det är en poäng i att man ska springa sina lugna pass riktigt lugnt, för att då undviker man skador och man håller liksom bollen i rullning, så att man slipper ta de här avbrotten.
Ja, och det är en helt rätt filosofi. Men där, jag har ju en annan tanke istället för att gå ut och, som jag kallar det för, lufsa sig genom ett pass i väldigt långsam fart som jag tycker egentligen inte ger så mycket. Alltså det är ju liksom, men det sliter ändå på löpmusklerna. Och vi har ju varit inne på det här när vi har pratat om runstreak. Och jag säger så här att okej, även om du bara är ute och joggar ett par kilometer väldigt långsamt, så är det samma strukturer i kroppen, men som ändå får en belastning.
Runstreak-företrädarna tycker ju inte att vi riktigt har fattat. Nej. Ska vi ju säga. Ju ha missat saker här.
Absolut, att, men jag tänker ändå så här att om man ska se träningseffekt nu då, att man ändå ska få ut någonting av sin resultat Så tänker jag att om du ändå bara ska köra så långsamt så att det inte liksom, ja, det är ingen belastning då. Så då tänker jag att då kan man köra ett annat pass då och då.
Menar du alternativt?
Alternativt pass, ja. Som belastar lite annorlunda, på lite andra muskler. Och framförallt det jag tänker med som är det tuffa med löpning, det är ju stötarna. Mm. Impacten mot liksom att du ändå får hela tiden stötar i kroppen, även om det är väldigt långsamt. Och den tänker jag att den är skön att slippa ibland. Och ändå få träning. Mm. Det är i alla fall min filosofi, att kunna träna utan att det belastar hela tiden på samma sätt. Och då kan du gå och göra en annan alternativträning som är muskulärt tränande. Det är lite i hjärta och lungor, fast du kanske tar ett lugnt pass. Det behöver inte vara något hårt för det.
Men tänker du, vad för slags alternativträning menar du?
Cykling, vattenträning, cross trainer, någonting som är
alltså
liksom...
Jag hatar cross trainer, förlåt. Ja. Alla pratar om cross trainer. Alltså
jag måste ju också säga att jag har knappt kört cross trainer själv.
Finns det något tråkigare än
cross trainer? Jag har kört ett par gånger. Ja. Men mina alternativpass, ska jag säga då, för att vara ärlig här,
är ju
cykling. Mest inomhus då, för att utomhus så kör jag bara cykling i jobbet. Men, eller transportcykling. Men annars så är det liksom, ja, cykling inne, roddmaskin, stakmaskin och framförallt vattenträning.
Ja, men du gillar vattenlöpning.
Ja, ja. Alltså jag tycker det är löpnära, alla löpnära muskler utom underbenen. För du får inte stötarna. Så vader och fötter får vila lite grann. Och jag tycker att det är det som ofta, och är ju självklart knän och rygg och höfter och allting, men du får en väldigt löpnära träning som är otroligt skonsam, men som ger.
Alltså nu är det väl så att nu vet vi inte exakt hur läget är när det här avsnittet släpps, men många har ju svårt att komma iväg till någon simhall.
Just
och även gym
är det
för att göra, om man nu gillar spinning eller cross trainer, kan det finnas folk som är. Så det är ju lite knepigt nu, tycker jag ändå, att få till den här alternativa träningen.
Absolut. Ja, tyvärr, nu pratar vi om de här sakerna i helt fel tid.
Ja, alltså vi pratar ju om en slags normalläge.
Precis, jag tänker ju ändå att någon gång så ska vi återgå till någon normalitet i livet. Och då tänker jag att man kan också hitta de här varianterna igen, även om det är knepigt just nu. Men för att återgå till det vi var inne på med att jag tycker ändå att alla pass som bara liksom ska springas, fast de egentligen, jag tänker träningseffektmässigt, inte har något stort syfte annat än att du bara ska springa. För att de är återhämtande, lugna och så. Så jag tycker ändå att löpning är, det är tufft för kroppen med stötarna.
Men alltså, jag håller verkligen med där. Min reflektion, jag har ju då, efter att jag pratade med Tom, så har jag, och vi ska också säga att Ingmar, min guru i Uppsala som hjälpte mig med min första mara, han har ju faktiskt blivit tränad av Tom. Det är faktiskt den enda löptränaren som Ingmar någonsin har anlitat. Så att de har ju lite samma filosofi. Men jag tror att Ingmar har kanske tweakat det lite grann då för att anpassa det till en vanlig motionär. Men jag testade faktiskt att ge mig ut, för jag vet ju att Ingmar har sagt att han tycker att jag springer mina lugna pass för fort. För jag kanske snittar 6 minuters tempo, vilket ju motsvarar 4 minuter per kilometer på 5 då, om vi ska gå på Toms, vad heter det? Ja, hans filosofi. Och det gör jag ju inte. Jag gör ju inte 5 kilometer på 20 minuter.
Nej.
Så att egentligen så borde jag ju ligga närmare kanske 6:50 eller 7 minuters tempo på mina lugna pass. Och det kan man ju tycka så här, men det är som att jogga i luften för mig då. Men jag märker ju också att jag får ju en, just den här hållfastheten, alltså när man pratar om vad ger ett pass. Jag tycker ju att mina leder, mina senor tränas ju. Och det finns ju de här långsamma muskelfibrerna som man ju behöver till exempel vid ett maraton.
Då tänker jag att man kan gå ut och gå snabbt. PV. Ja. För jag tänker att jag tycker ändå att, och det kan man inte minst känna när man faktiskt haft en skada som jag då, som är på väg tillbaka, att det tänker jag aldrig på i vanliga fall, men just i de lägena, hur stor skillnad det är belastningsmässigt att gå, alltså gå jättefort.
Ja.
Gå så fort du kan mot att bara jogga. Har man haft en skada, som sagt, på väg tillbaka, så är den det låter ju helt konstigt att man kan gå i högsta fart, men så fort du börjar jogga så börjar det kännas i den där lilla skadan. Och då får jag direkt en tanke att jag känner själv hur bara den lilla övergången, och då är det långsam jogg vi pratar om, men det är någonting i det som är högre belastning.
Jag tänker, du var ju hos Fredrik Silén och gjorde en analys. Har du justerat någonting i din löpning efter det? Jag tänker om det kan vara någonting i tekniken. För jag tänker, du är så himla van att springa jäkligt fort.
Alltså, jag kan springa långsamt också. Men jag bara just den här reflektionen över att det är någonting med de här... belastningen i att det är skillnad på att springa och gå. Även om det är liksom väldigt långsam löpning eller fort att gå. Och då tänker jag att om man nu vill ha den där tåligheten liksom, och strukturerna som är ändå... För jag menar, gå fort är ju väldigt nära löpning i alla strukturer. Men du får inte stötarna. Och det är, jag bara känt den skillnaden, och det är framförallt när jag har varit skadad, för då är man så mycket längre ut i ytterkant i skörhet. När du är bra tränad och allting är på plats, då tål du väldigt mycket, och man känner inte av all belastning alltid. Och då kan jag ju också tänka, jag som tränar motionärer då, som kanske är nybörjare eller inte har sprungit på väldigt länge. Det är det som är så nyttigt för mig som har varit elitlöpare, som liksom är van att bara kunna använda min kropp på ett brutalt sätt utan att det tar stryk mer än...
Sen är ju inte elit eller träning hälsa då, men jag förstår vad du menar.
Jag är så van att kroppen tål väldigt mycket, och då får jag verkligen en tankeställare när man har varit skadad och kommer tillbaka, att här har jag liksom en väldig skörhet i just den där, hur viktigt det är med den där långsamma upptrappningen. Och det förstår man ju ännu mer då också, en ovan löpare eller en nybörjare, de är ju i det skedet som jag själv kanske är i när jag har varit skadad och ska tillbaka. Att man måste måste trappa upp jätteförsiktigt, för det tål ingenting. För lite för mycket och så blir bakslag.
Ja.
Det är lite den tanken som man ändå får ha med sig i det här också. Att jag tänker att återhämtning är så viktigt, tycker jag.
Jag måste fråga då, apropå återhämtning. Hur många, eller har du vilodagar i veckorna när du inte gör någon promenad eller ingen löpträning eller ingen träning överhuvudtaget?
Ofta så har jag en sån dag i veckan. Och det är numera, när jag var elitlöpare så hade jag en sån fast per vecka, och då tog jag det så lugnt jag någonsin kunde. Då ville inte jag ens gå ut på någon promenad eller liksom gå och spela badminton med någon kompis, utan jag liksom, då ville jag inte ens tänka sport. Nej. Och träning. Men numera så är inte det lika, jag kör inte efter program på samma sätt, utan jag kör lite vad som passar. Men då, nu så blir det automatiskt att jag känner på kroppen att nej, idag är jag sliten. Ja. Orkar inte. Har inte lust.
Nej, och jag tänker så här, jag håller ju med dig, och jag känner ju att jag behöver... Tom menar ju då kanske att känner man att man måste ha en vilodag så tränar man för hårt. Men jag vet inte, men jag tror också att det kan vara så här att han är lite färgad av att han mest tränar elitlöpare. Och det är ju en helt annan typ av träning. Man har ju också oftast, även om de kanske arbetar, så har de ju sällan jättemycket annan belastning i övrigt i livet. Så att jag tänker att man
kan
måste
ju haft, Peter, en dag där du har inte ansträngt dig överhuvudtaget. Nej. Fysiskt. Nej. Men huvudet gått helt, från morgon till kväll. Och det känner ju många igen sig som har krävande yrken. som har gått tidigt till jobbet, haft möten hela dagen och massa saker som ska levereras, och så kommer du hem och känns som du har sprungit maratonlopp, fast du har suttit på rumpan hela dagen. Och det där känner ju många igen sig i, och det är lätt då att sitta och säga att ja, men då ska du bara ut och springa 15 kilometer också och blåsa ur det där, när inte det finns ork till det, eller att det känns redan som du har manglats av ett...
Då menar väl han kanske snarare då att man ska springa lugnt i 40 minuter?
Ja, men ibland orkar du inte ta på dig idrottskläderna den dagen. Och du kanske har sovit för lite på natten, kanske har småbarn eller vad det nu är. Och då kan jag känna så här att ibland känner jag ju också att kroppen säger att idag är det mer skadligt än nyttigt för dig att gå ut. Det får inte vara så varenda dag, självklart, att du känner dig trött av livet i övrigt, att du inte aldrig tränar. Då är det ju någonting annat som är skevt, så att du måste försöka få in träningen för att orka det andra. Men någon dag i veckan eller liksom då och då, att du känner så att nej, jag är i mer behov av att vila mentalt och fysiskt idag, så tycker jag att man ska lyssna på det.
Absolut, jag håller med dig. Sen några saker som jag ändå tyckte att det här var väldigt vettigt och som lite grann är vad jag själv tycker, det är det här med att han verkligen betonade hur viktigt det är med uppvärmning i rätt tempo inför intervaller. Och där var han ju, ja, men bland annat så sa han ju det att medeldistansare som ju när du tävlade, de värmer ju upp och sprintrar ännu mer. Alltså de kan ju värma upp i nästan en timme eller en halvtimme i alla fall. Och med rörlighetsövningar, lätt jogg, man börjar väldigt lugnt och sen så bara så här, lite stegringslopp. Och så berättar jag ju hur det kan se ut när jag har sprungit löpträning med grupper. Och då kan det ju vara att ledaren drar iväg i nästan tävlingsfart på halvmaran. Och det här med att göra några stegringslopp inför intervallerna, det gör man inte, utan man bara går rakt på.
Men jag tycker just långlöpare är så att de har så enormt högt tempo på uppvärmningen. Jag blir också så, jag hänger knappt med.
Men de bara, det liksom blir prestige på en gång, fast i själva verket så, för han sa ju också det att de här elitlöparna han har, kan ju börja i 6:30 tempo när de värmer upp, och sen så successivt under uppvärmningen så går det lite fortare. Men just att det är jätteviktigt. Och sen nerjoggen, sa han också, där är ju många som bara lägger av för att vad skönt, nu är passet klart, så här, då kan jag gå hem.
Ofta kunde jag köra, i alla fall när jag hade kört riktigt hårda intervallpass med kanske mjölksyra, eller det sitter mycket i systemet, då var det väldigt jobbigt att jogga. Man orkar knappt jogga, det blir liksom nästan gåtempo, så måste man gå. Så då var det nästan det effektivaste är att köra lätt stegringslopp, alltså hundringar istället, även om det är jobbigt också på ett sätt, men där på något sätt så får man ur den här tröttheten och mjölksyran lättare än om man ska försöka jogga sig ur den, för ibland så orkar man är liksom så hängig i kroppen på något sätt, så att det, och då är det ju inte att prata om något tempo eller så, utan det är bara att försöka hitta något liksom rull lite snabbare tempo så man får något löpsteg, och det har jag 5x100 meter liksom lätt stegringslopp som rullar ut mjölksyran istället för att försöka jogga, för det är nästan omöjligt många gånger när man är trött.
Ja, sen tänker jag så här, jag håller med dig också där, man vill ju gärna runda av, tänker jag också, att promenera eller cykla eller alltså göra någonting, rörelse med kroppen, som det behöver inte vara löpning, om man nu känner att man är trött på att springa för att man har gjort de här intervallerna, ja men då är det väl bara man gör något, det tror jag stenhårt på.
Ideal är nästan att ha en cykel, så kanske inte den här årstiden, men liksom man har cyklat i träningen eller något och så har 10 minuter cykling hem i lugnt tempo, man behöver inte pumpa på och bara rulla igenom, känner man sig mycket bättre när man kommer hem.
Vi har en fråga apropå det här med uppvärmning, för jag tycker den hänger ihop lite grann med det här, och det är från Charlotte Hultberg. Hej, jag lyssnar alltid på er podd och försöker leva enligt era tips. Vad härligt. Jag hoppas hon dricker många shots. Exempelvis försöker jag variera löpningen med yoga, styrketräning och så vidare. Ni tipsar om intervaller och pulshöjning så att Så jag kör backintervaller för att bli konditionsstarkare och kanske snabbare. Nu till frågan. Jag springer till backen som uppvärmning, cirka 2 kilometer. Jag kör 10 intervaller. Den första och andra är superjobbig, men sen kom jag in i det och är snabbast i intervall 9 och 10. När jag springer till exempel 15 kilometer är milen snabbast mellan 5 och 15 kilometer. Hur kommer det sig att jag är så seg i starten? Är jag lat, dåligt uppvärmd?
Tack för det där inspiration. Är ett extremt vanligt tillstånd skulle jag säga hos många.
Ja.
Även om hon faktiskt har joggat 2 kilometer så, här, så är det ju den där att man oftast inte fått igång pulsen innan intervallerna, alltså på lite högre nivå.
Nej, för vi vet ju inte om hon kör några stegringslopp. Nej, till exempel. För, det kan ju vara det, tips,
ja, för det hon skulle kunna testa är ju att, som jag kör med mina kunder just, kör ju en del sådana löpteknik övningar med liksom höga knän, får det där, och det är pulshöjande.
Det är riktigt bra.
Plus att du får upp hela den här stunsen i kroppen med allting. Och sen till råga på alltså det som är allra bästa, det är ju att köra några stegringslopp på det. Om du ska köra en riktigt tuff intervall. För då får du verkligen löpsteget, du får tempot, löptekniken är på plats och pulsen har fått höjas lite grann. Och det kan ju vara lite konstigt att tänka att man, nu, man kör sig slut här innan intervallerna. Men det är det nödvändiga. Och ska man tävla på de distanser som jag gjorde, då gjorde man riktiga sådana pulshöjande stegringslopp som man liksom blev ordentligt flåsig innan. För annars så var man helt körd.
Men jag tänker, nu kommer faktiskt Tom tillbaka här. För han sa just det här vikten av att värma upp ordentligt och att man har jobbat upp en puls innan man sätter igång med intervallerna. Annars så ger man ju inte sig själv rätt förutsättningar för att klara passet. För då blir man ju liksom uppvärmd först en bit in i passet. Och då kan man också öka skaderisken om man drar igång direkt. Men sen en annan grej, det är ju det här att alla intervaller ska ju inte gå i samma tempo, utan om vi säger att du har fått av din tränare att du ska snitta något visst tempo, då är det snitttempot, men du börjar kanske första intervallen lugnare och sen så avslutar du snabbare, så att det är ju helt i sin ordning att det går lite långsammare i början.
Jag tycker egentligen det låter perfekt upplägg. Jag brukar alltid säga så till mig själv att, och ibland så råkar jag vara så pass uppvärmd att jag säger så här: nu jag tar första lite känna på, och så blåser jag iväg och så blir den lite snabbare än vad jag tänkt mig ibland, och ibland är den jätteseg. Men det beror lite på hur uppvärmd det är. Det är extremt vanligt, det är känslan av att det tar 1 till 2 intervaller och sen kommer upp i flås och sen när det börjar närma sig slutet då får du en extra motor av det mentala att det snart är slut. Så det tror jag inte hon ska vara så rädd för att känna. Och sen det hon skulle kunna testa är just att värma upp ännu mer med flås.
Ja, och jag tror stegringslopp framförallt, alltså jag vet ju många motionärer som tycker att det är lite löjligt att stå där, men ofta är man väl ute på någon cykelväg eller någonting och så bara, folk undrar vad jag håller på med. Liksom. Så folk tycker det är lättare att bara gå på intervallerna direkt. Ja. Men då tycker jag faktiskt att man ska försöka strunta i vad folk tycker och bara köra några stegringslopp. Öka tempot successivt. Det ska inte vara maxfart utan bara liksom flyta igenom så att du får
skön löpteknikkänsla. Ja. Och sen som när Charlotte springer 15 kilometer, det är också det låter extremt normalt det där med att det går lite halvtrögt första 5, det gör alltid för mig också. Sen har man sin bästa period i mitten och sen börjar man bli lite trött på slutet. Så det är liksom...
Det är väl så det ska vara, tänker jag.
Jag tänker också att kroppen behöver komma igång och då kan man liksom anpassa tempot.
Ja.
Springa i ett tempo som känns rimligt då i början och sen känner man plötsligt, vilket flow jag har. Och så känns det mycket lättare och sen börjar benen bli tunga på slutet.
Men är inte det ett ganska vanligt nybörjarfel eller feltänk att kanske också på högre nivåer i löpning att man tror att det alltid ska vara samma snittfart? Alltså ska du springa 15 kilometer i något visst tempo så tror folk att men då går jag ut och liksom inleder i det här tempot och sen så blir det jättejobbigt.
Nej, enda gången liksom när man måste måste liksom göra ännu mer uppvärmning för att faktiskt vara lite mer på tårna i början, det är ju om du ska köra ett lopp, en tävling, för att då vill man ju helst inte, om man inte är ännu, vissa är ju sådär, bara att de har mål att ta sig runt ett lopp och strunt i farten och de myser igång och så kommer man in i loppen. Men om du har någon ambition då att du vill springa på en viss tid, då måste du värma upp ännu mer noggrant inför ett lopp för att kunna faktiskt vara så att du kan gå ut i det rätta tempot. Men du behöver ju inte göra det på ett vanligt distanspass, utan du tillåter ju att komma igång.
Ja,
och sen värma upp lite mer med puls på inför intervaller. Då har du det.
Ja, men precis. Så jag tycker ju definitivt att hon ska ju inte känna sig dålig eller lat, utan absolut inte. Utan jag, för mig, eller hur, det låter ju bara som att hon... Ja, men det är ju så här kroppen funkar, och ja, men helt rätt att ta lite lugnt i början av 15 kilometers löpningen. Det är ju en slags uppvärmning, och sen så går det som fortast mot slutet.
Hon låter högst normal.
Sen kan hon ju till och med kanske avsluta med att liksom de sista kilometerna kan gå lite lugnare igen om hon är ute på ett träningspass. Som sagt, som du sa, tävling är ju en annan sak, men då kanske man värvar ner efteråt istället.
Ja, precis.
Kanske inte sätter dig ner och tar en öl direkt när du gör någonting annat. Jag vet inte, men... Och samma med intervallerna där, att ja, men, testa att göra lite stegringslopp och värma upp ordentligt.
Men vänta, det där låter helt normalt för mig på alla sätt och vis.
Absolut. Men vi hinner ju tyvärr inte med mer idag, Malin. Tiden går så himla fort nu i podden, känner jag. Man hinner inte med någonting. Men lite har vi hunnit med i alla fall.
Ja, så taggade och få vara igång igen.
Ja, vi fick in här, det är kanske värt att nämna. Nu är inte vi läkare, men det är några som har hört av sig här med stora problem med träning och andning och tunga ben efter corona. Där är klurigt alltså. Jag vet, det är många som har hört av sig. Vi kanske skulle...
Det där är allt för dåligt insatt.
Läkare som kan säga något.
Prata med någon som kan det där. Men det enda som man verkar ha förstått i det här, för att det har slagit så otroligt olika med hur... Både hur sjuk man blir och känslan efter och hur länge det sitter i. Mm. Och det är verkligen väl det som är skillnaden med den här sjukdomen mot vanliga förkylningar och influensor som vi har haft tidigare.
Ja, och även om man frågar läkare så kan det nog vara svårt, för de har ju också bara den tillgängliga informationen som finns att gå på. Så att man kan ju liksom bara kanske slå fast att det är väldigt olika.
Det kommer dröja ett par år innan vi kan sitta och liksom riktigt prata om erfarenheter av detta och mera forskning och så vidare. Men
märker du, har du några kunder som har varit sjuka och som liksom, där du märker att...
Nej, jag har faktiskt inte haft några som har haft stora efterproblem.
Nej.
Jag har haft några som har haft det, men som mår bra.
Det har inte liksom hängt kvar?
Nej, och jag själv har ju också inte känt av några sviter av det jag hade...
Skönt.
Ja, så att det är som sagt, det finns det är för kort tid för att vi ska kunna helt sätta någon bra tips på det.
Desto viktigare kanske kan man väl bara säga att man ska göra allt man kan för att undvika att bli sjuk, helt enkelt. Och det är ju lättare sagt än gjort, men man får försöka göra så gott man kan i alla fall. Vi rundar av där. Och så hoppas jag att vi sitter i den här studion och spelar in podd snart igen.
Verkligen.
Ja. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Herrljunga Musteri och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary,
not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.